Det här är en podd från Svenska Yle.
Martin Paasi, vem är bättre för min pensionsfond? Joe Biden eller Donald Trump?
Det beror på. Men Joe Biden i som utgångsläge och sen då så att republikanerna behåller senaten.
Kort och koncist, det här är nyhetspodden. Jag är Simon Karlsson och Nordnets sparekonom Martin Paasi är alltså med här. Och nu är det så att världshändelser ofta kan påverka den vanliga människans ekonomi på olika sätt. Om det nu är en virus eller krig eller handelstvister eller någonting sånt. Och en av de största av alla politiska händelser som kan ha inverkan på ekonomin kanske är det amerikanska presidentvalet. Mm. Men du sa att det beror på. Vad beror det på?
No, det är lite så att om vi talar om börskurserna nu. Så är Trumps politik i princip bra, men sen samtidigt så är han så oberäknelig och de här geopolitiska spänningarna är liksom ett problem för marknaden också samtidigt. Och det där, så Trump är dålig med tanke på att det har blivit liksom knivigare med kineserna. Och överlag så, i och med att han är så oberäknad, så vet man inte vad det händer liksom i världspolitiken going forward. Så på det sättet skulle det vara bra att bli av med honom, men även om hans politik skulle så att säga bli kvar. Och då liksom är den här kombinationen Joe Biden for president och republikanernas majoritet i senaten som är den liksom ur börsens synvinkel den intressantaste. På lång sikt så behöver det inte sammanfalla med att det ska vara bra för ekonomin på sikt. Men nu om vi bara helt opportunistiskt talar om börskurserna så är det så här.
Är det då alltså det att Trump står för en väldigt fri marknad och så och Joe Biden kanske kommer då med skatt? Höjningar och sånt, eller vad är det för dynamik här?
No, det är just det här att liksom, kapitalismen är ju sönder i USA. Den liksom förmögenheten samlas hos allt färre och det är en dålig sak för de allt färre också eftersom de suger upp massa medel och de som enskilda individer så konsumerar de ju inte lika mycket som miljontals amerikanare. Så att lite sådär, vad heter det, på sin spets så kan man säga att de 200 rikaste amerikanerna konsumerar ungefär, alltså äger lika mycket som 150 miljoner amerikanare. Och då förstår man att om det är bort från de här 150 miljoner amerikanerna så betyder det ju då det att de här miljonärerna de köper ju inte t-skjortor för 150 miljoner amerikaners del. Utan de där pengarna försvinner ut ur ekonomin i form av investeringar globalt och så här. Och det är det här som är den här dåliga biten med den här trumska politiken.
Men är det alltså då så att det som sker i USA, att den amerikanska politiken och ekonomin har också makt över småplacerare i Finland, liksom över min pensionsfond då?
Ja, alltså det kommer ju helt enkelt den vägen att bättre utfall i USA styr den amerikanska börsen och dess framtidsutsikter och den amerikanska börsen och dess framtidsutsikter styr mycket liksom också de andra börserna på kort och medellång sikt. Och sen om det går bra för USA som en ekonomi, alltså i real, liksom riktiga världen, inte bara den här liksom varslagningslådan om vart kurserna tar vägen, så det där så är det ju också för naturligtvis en bra sak för den globala ekonomin.
Ja. Men så hur går det då till exempel till om den amerikanska ekonomin eller den amerikanska börsen när den påverkar mina placeringar här? Hur går det till?
No, det är egentligen så att våra pensionspengar är investerade ju inte bara i Finland utan globalt. Och USA är en stor del, nästan hälften av hela börsmarknadsvärdet och således så är det liksom ansvarsfull placeringsfilosofi att se till att våra pensionspengar också till en stor del är placerade i USA. Och det betyder, det handlar ju helt enkelt om kommande avkastningar. Så att går det bättre så har vi mera pengar när vi går i pension och går det sämre så har vi sämre, mindre pengar när vi går i pension.
Ja, men och har då andra områden, andra regioner liknande påverkan, att europeiska, hur det går på europeiska börsmarknaden eller hur det går med kinesiska ekonomin? Eller?
No, allt hänger ihop med allting, så att det bästa är ju det att vår, liksom den här, de här liksom geopolitiska spänningarna globalt tar slut och de här liksom handelskrigarna tar slut och vi som en, liksom en boll som åker omkring i rymden så börjar liksom att blåsa samman och får liksom vår gemensamma ekonomi i möjligast bra igång och tillväxten och produktiviteten framför allt, så att vi liksom klarar av att göra mera med mindre, vilket är ju också en sorts grön ekonomi, kan man ju säga. Så det här är ju liksom den här idealspåret. Och USA har en stor roll i att antingen liksom förstöra det här för oss eller att göra det möjligt för oss. Och den vägen så är det ju helt i konkreta termer just så att det har en väldigt stor betydelse för oss alla på grund av att det är en så stor ekonomi. Det är inte som att man liksom behöver vara pro-USA på något sätt, utan det är bara det att det är liksom en sån världens, var det nu ännu största eller näst största ekonomi, det frågan är om Kina körde förbi, men jag tror att det är faktiskt världens största ekonomi för tillfället.
Kan också inhemska politiska händelser, har du nog varit med om det, att inhemska politiska händelser skulle märkas tydligt på den inhemska börsen?
No, jo, den blir ju efter, alltså liksom resten av världen. Att liksom, om vi tar sån här ett exempel som Japan, så det är ju ett typexempel för hur det kan gå. Liksom, först har du, gör du det japanska undre och sen har du liksom dina förlorade sekel. Så att först är du liksom, går du i bräschen för produktivitetstillväxt och du liksom skapar en massa framgång och så går det över styr och så slutar investeringar, företagen investerar och produktiviteten börjar avta och så har du liksom de facto 20-25 år av nolltillväxt. Och då hjälper det inte med några kvantitativa lättnader och sånt här. Så att på motsvarande sätt i mindre skala så gäller det också Finland. Mm. Och för det här är ju ett race. Vi alla människor tävlar mot varandra. Vi lever inte i vakuum. Om vi vill liksom sluta jobba och ha alla förmåner, så är det klart att liksom kineserna som flitiga som jobbar 18 timmars dagar och för nollen, så liksom, jag menar, de tar över hela världen. Så det är liksom, man måste liksom tänka på det, att vi lever i en global konkurrens, inte i vakuum, inte i vår egna fisklåda. Så vi måste ta sådana beslut, politiska beslut som gör att vi blir bättre och vår produktivitet blir bättre och tillväxten kommer igång.
En sak som jag funderar på, har tittat lite på då, i år har världen drabbats av en pandemi och det har utlovats med jämna mellanrum den totala nya depressionen.
Ja.
Men så ser man på många börskurser, så de har studsat upp tillbaka igen. Är det så som börskurser funkar, att de bara får en liten chock när det händer saker och sen så fortsätter de växa? Och betyder det att jag som liten placerare inte behöver vara jätteorolig när det händer saker?
Börskurserna ska återspegla och återspeglar framförallt på lite längre sikt så återspeglar de realekonomin. Det som händer idag, som det var förväntat, så påverkar inte börskurser. Det som påverkar börskurserna är nyheter, alltså sånt som man inte har räknat med, så att säga. Så är det hemskt liksom viktigt att realekonomin kommer igång. Och nu det vad vi har sett liksom på börskurserna, sån här hybris har vi gjort liksom all time highs, alltså nya liksom världsrekord i kursnivåer och sånt här. Så det har man ju spekulerat hemskt mycket vad det beror på, för att ingen liksom traditionell förståsigpåare förstår det där egentligen. Och man har då konstaterat att det finns några orsaker. En är det att handelsvolymerna är väldigt låga, det finns en sån här ny generation av DAX traders som har stått för en stor del av volymen på sista tiden. Det finns kvantitativa lättnader som har liksom blivit helt kolossalt stora från centralbanksroller, och det har funnits kolossala räddningspaket eller stödpaket för att liksom mitigera den här liksom coronakrisen. Och alla det, med alla så här förklaringar så har man försökt peka på att liksom att förklara varför kurserna har kommit upp på det så som det har gjort. Men sanningen att säga så har det varit fullständig galenskap. Att liksom corona kom och den är kvar och den är, försvinner inte helt genast. Och även om vi idag skulle få höra att det finns ett vaccin, så tar det ett år för alla har fått det. Liksom. Så att det finns en diskrepans nu på kort sikt i det här läget. Och en del måste ge sig. Antingen måste ekonomin komma upp eller börskurserna komma ner. Så att det är allas vår gissning vilka vinner.
Men tycker du att åtgärder som har gjorts för att på något sätt motverka då befarade konsekvenserna av coronapandemin, tycker du att det är politik som har gynnat börsmarknaden?
Absolut. Absolut. Och det är just så att du ska stödja och komma med liksom stödpaket så länge paketerna kostar mindre än konsekvenserna av den krisen du ska hantera. Och om man inte skulle ha gjort någonting så skulle det kanske bli ännu dyrare. Sen finns det problem med de här stödpaketerna också, men det är absolut just så att liksom, med tanke på börskurserna så gillar de nog större stödpaket och mer stödpaket fram och mindre.
En annan stor nyhet som kom här bara i dagarna så var det som har blivit kallat för den bankläckan, eller finansläckan. Och där visade sig ju lite på då att bankvärlden kan vara en ganska skum plats. Finns det orsak att tro att också placeringsvärlden lider av lite samma sak?
Det finns skumma saker i både och. Vi har Wirecard som gick i konkurs och var ett miljardbolag där vad heter det, Financial Times vad heter det, reporter grävde i flera år och blev personligen hotad med familj och allt inkluderat och grävde fram skiten och det visade sig att det var liksom en hoax och den gick i konken här på sommaren. Så att det finns absolut smuts i alla, liksom överallt, så som det nu bara är i världen, tyvärr. Inom bankvärlden så är det här ju liksom det här med penningtvätt, alltså det att man försöker få kriminella pengar att bli liksom så att säga tåla dagsljus, som det är förenklat kanske uttryckt handlar om, så är ju en sak som inte det är inte ett nytt påfund. Det att man nu får fast det så är ju en bra sak. Och det kommer att göra det svårare och svårare för den grå ekonomin och den kriminella ekonomin att frodas. Och jag ser det här liksom som ett positiv sak att vi nu liksom får tag i allt det här. För det kostar också oss skattebetalare. För att det är massa pengar som aldrig är liksom, massa pengar som inte beskattas. Som undviker skatt och den vägen så betyder det att du och jag måste betala mera skatt fram om mindre.
Men ser du ser inte då en risk i att om tilliten till banker och börser kanske försvinner på grund av att folk tycker att det är bara smuts där, att går det då hål i fondsparande?
Nej, det tror jag inte. För att det är liksom bankvärlden och placeringsvärlden är inte något smutsigare än samhället generellt. Liksom. Att då är det, handlar det om ett ännu större problem. Att det finns problem på sina håll, men mestadels så är det uppriktiga människor som försöker göra sitt bästa och misslyckas ibland. Så att det handlar om oftast när det har så att säga gått fel.
Senast du var med i Nyhetspodden så rådde du till lugn för småplacerare trots coronan.
Det var ju ett bra råd.
Är det fortfarande samma råd då vi står inför, eller då vi är i en andra coronavåga och vi vet inte då hur politiken utvecklas under hösten? Ja. Är det fortfarande skäl att vara en lugn placerare?
Absolut. Det är nämligen så att vi förstås på det i alla andra branscher, förutom i finansbranschen, så när du talar med en smart, erfaren person så vet han vad han talar om. I finansbranschen och investeringsbranschen så är det inte på det sättet. Vi alla gissar. Och det är liksom, det bästa utfallet är det att vi har en tursam gissning. Och eftersom vi alla bara gissar och motiverar våra åsikter enligt bästa förmåga, men fortfarande bara gissar, så är det rätta liksom logiskt, av detta följer det logiska liksom, slutresultatet att det lönar sig att fortsätta spara långsiktigt månatligen, för det är det som liksom, så att säga, bär frukt på sikt. Det är på det sättet du tar liksom, och får draghjälp till din personliga ekonomi över din livstid genom att liksom, då, investera kostnadseffektivt i aktier på sikt, på lång sikt, nu talar vi om tiotals år. Det rådet håller. Det går aldrig hål i det rådet. Och det oaktat så innebär det ju förstås också att emellanåt är dina besparingar halverade. Men det är också, det hör till. Den största risken är det att du börjar göra någonting åt dina besparingar. Du tar ut dem eller sitter på i parentesen och tittar på när marknaden rör på sig och du missar sin uppgången. Det har visat sig att liksom på en 10-årsperiod, ser så där grovt, så är det liksom en handfull dagar där den största delen av den där avkastningen har kommit. Så att det är liksom, därför ska man inte alls ödsla tid på att försöka gissa när kursförändringarna kommer, utan man ska bara vara om man är en långtidsplacerare så ska man bara vara investerad och fortsätta spara hela tiden.
Tusen tack Martin för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.